Edgar Allan Poes skräckvärld. En exklusiv Podme-produktion av Munk Studios. Edgar Allan Poe, 1800-talspoeten och skräckmästaren som än idag påverkar populärkulturen. Han anses vara science fiction, skräck och detektivgenrens fader. Fram till hans död 1849 skrev och publicerade han en mängd noveller och romaner, ofta med ingredienser som mystik, död och galenskap och ibland med en gnutta svart humor. Du ska nu få höra en av de mest lästa och älskade av Poes skräcknoveller, Den svarta katten. En dödsdömd man berättar från fängelset varför han ska dö och hur hans svarta katt har med saken att göra. Välkommen in i Edgar Allan Poes skräckvärld.
Den galna men ändå helt vardagliga historia jag nu ska berätta väntar jag mig inte och kräver inte att ni ska tro på. Det vore helt vansinnigt att vänta med det när mina egna sinnen vägrar ta in det jag upplevt. Ändå är jag inte vansinnig och jag är helt säker på att jag inte drömmer. Men imorgon ska jag dö. Och idag skulle jag vilja lätta mitt hjärta. Min avsikt är att berätta för världen, rakt, tydligt och utan vidare kommentarer, en serie vardagshändelser. De här händelserna har satt skräck i mig, plågat mig, trasat sönder mig. Ändå tänker jag inte försöka förklara dem. För mig har de inte varit annat än skräckfyllda. För andra kommer de snarare verka flummiga än otäcka. Kanske finns det någon förnuftig person som kan reducera mina spöklika fantasifoster till något helt normalt. Någon vars sinne är lugnare, mer logiskt och mindre uppjagat än mitt. Och som kommer uppleva de övernaturliga händelser jag berättar om som en helt vanlig kedja av orsak och verkan. Från det att jag var liten var jag känd för att vara snäll och medkännande. Jag var ömsint. Jag var så ömsint att mina kompisar retade mig för det. Jag var särskilt förtjust i djur och mina föräldrar skämde bort mig med massor av olika husdjur. Jag var med dem mest hela tiden och jag var som lyckligast när jag matade dem och kelade med dem. Den egenskapen hängde med mig när jag växte upp och som vuxen var det en av de saker som gjorde mig gladast. Jag behöver knappast förklara för de av er som har haft en klok och trofast hund att älska och hur fantastiskt tillfredsställande det är. Det är något med djurs osjälviska och självuppoffrande kärlek som går rakt in i hjärtat på en. Till skillnad från människors opålitliga vänskap och flyktiga lojalitet. Jag gifte mig tidigt och till min lycka visade sig min fru ha samma inställning som jag. När hon förstod hur mycket jag tyckte om husdjur tog hon vara på varje tillfälle att skaffa djur. Vi hade fåglar, guldfiskar, en väldigt fin hund, kaniner, en liten apa och en katt. Den sistnämnda var ovanligt stor och vacker, helsvart och helt orimligt intelligent. Han var så smart att min fru, som var ganska skrockfull, brukade påpeka att i den gamla folktron är alla svarta katter förklädda häxor. Det var inte som att hon seriöst trodde på det. Jag säger det bara för att jag råkar komma ihåg det just nu. Pluto, som katten hette, var mitt favorithusdjur och bästis. Det var bara jag som matade honom och han följde mig vart jag gick i huset. Det var till och med svårt att hindra honom från att följa efter mig när jag gick ut. På så sätt fortsatte vår vänskap i flera år, under vilka mitt humör och min personlighet, fann jag rådna när jag säger det, försämrades drastiskt för att jag söp. Var dag som gick blev jag allt mer lättirriterad, lynnig och sket i andras känslor. Jag skrek åt min fru och med tiden blev jag till och med fysiskt våldsam mot henne. Mina husdjur fick förstås känna på min humörförändring. Jag inte bara strunta i dem, jag behandlade dem aktivt illa. Pluto respekterade jag nu så pass att jag lät bli att ge mig på honom. Men jag hade inga skrupler när det kom till kaninerna, apan eller ens hunden när de kom i vägen för mig av misstag eller tillgivenhet. Men min sjukdom förvärrades. För vilken sjukdom är som alkoholism? Och med tiden började också Pluto, som nu började bli gammal och lite lättretlig, känna på effekterna av mitt fruktansvärda humör. En natt när jag kom hem, riktigt jävla full från ett av mina stamställen, fick jag för mig att Kattfan undvek mig. Jag högg tag i honom och skrämde min våldsamhet beta mig, så jag fick ett litet sår på handen. Jag greps av ett djävulskt raseri. Jag kände inte igen mig själv. Det var som att min själ bara försvann och en riktig hatisk illvilja, pådriven av gin, brann loss i varje fiber av min kropp. Jag slet upp en fickkniv ur västen, fällde upp den, grep det stackars djuret om halsen och skar med flit ut ett av hans ögon ur dess håla. Jag rodnar. Jag brinner. Jag fanns skaka när jag berättar om min avskyvärda vidrighet. När jag kom till sans på morgonen, när jag hade nyktrat till från nattens supande, kände jag delvis skräck, delvis ånger över brottet jag gjort mig skyldig till. Men det var som mest en svag och tvetydig känsla, och min själ var fortfarande helt oberörd. Jag kastade mig in i missbruket igen, och snart hade jag dränkt minnet av brottet i vin. Under tiden återhämtade sig katten långsamt. Hans tomma ögonhår.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var en hemsk syn, men han verkade inte känna någon smärta längre. Han tassade runt i huset som vanligt, men som man kunde vänta sig flydde han i panik när jag närmade mig. Så mycket av mitt gamla jag fanns kvar att jag först kände mig ledsen över att en varelse som hade älskat mig så mycket nu visade sån avsky. Men den känslan tog snart över av irritation. Det här är inget man pratar om inom filosofi, och ändå är jag helt säker på att pervertering är en av människohjärtats primitiva impulser. En av de primära funktioner eller känslor som man inte kan snacka bort och som styr ens karaktär. Vem har inte 100 gånger kommit på sig själv med att göra något elakt eller bara skitdumt av ingen annan anledning än att man vet att man inte borde? Har vi inte en ständig böjelse att, mot bättre vetande, bryta mot det som är lagen, bara för att det är just en lag? Den här osunda skevheten drev mig till slut i fördärvet. Det var den här obegripliga driften att plåga mig själv, att kriga mot min egen natur, att begå övergrepp för övergreppets egen skull, som piskade mig att fortsätta och till slut fullborda skadan jag hade åsamkat det oskyldiga djuret. En morgon, i kallt blod, trädde jag en snara runt hans hals och hängde honom i en trädgren. Jag hängde honom med tårarna rinnande ur mina ögon och en bitter ånger i mitt hjärta. Jag hängde honom på grund av att jag visste att han älskat mig och på grund av att jag visste att han inte hade gett mig någon anledning. hängde honom på grund av att jag visste att jag på så sätt begick en synd. En dödssynd som skulle riskera min dödliga själ så pass att den om möjligt skulle hamna utom räckhåll för den mest barmhärtiga och mest fruktansvärda Gud. På natten efter mitt brutala dåd väcktes jag av en rytande eldsåda. Mina sängkläder stod i lågor. Hela huset brann. Det var bara med yttersta svårighet som min fru, en betjänt och jag själv klarade oss från branden. Förödelsen var total. Hela min världsliga förmögenhet hade gått förlorad och jag hängav mig åt förtvivlan. Jag ska låta bli frestelsen att läsa in orsak och verkan mellan katastrofen och brottet. Men jag beskriver en kedja av faktiska händelser och vill inte lämna minsta länk ofullbordad. Dagen efter branden besökte jag ruinerna. Alla väggar utom en hade fallit in. Undantaget var en avgränsande vägg, inte särskilt tjock, som stod i mitten av huset och som huvudändan på min säng hade stått intill. Här hade murbruket motstått eldens härningar, vilket jag antog berodde på att det var nyligen murat. En tät folkhop hade samlats kring den här väggen och många verkade fokusera på en särskild del av den. Man ropade otroligt, märkligt, och jag blev nyfiken. Jag gick dit och såg, utmejslat på den vita ytan, formen av en jättelik katt. Intrycket var så makalöst precis. Runt djurets hals hängde ett rep. När jag först såg visionen, för jag kunde knappast uppfatta det som något annat, blev jag helt slaken och skiträdd. Men sen så fick jag hjälp av min tankeförmåga. Jag kom ihåg att katten hade blivit hängd i trädgården bredvid huset. När larmet om eld gick måste trädgården genast ha fyllts med folk och någon måste ha skurit ner katten från trädet och kastat in den genom fönstret i mitt sovrum, antagligen för att väcka mig. När de andra väggarna föll ihop tycktes offret för min grymhet in i det färska murbruket och kalken hade tillsammans med elden och ammoniaken från liket bildat porträttet. Även om det gick att förklara den ruggiga upplevelsen mentalt, om än inte för mitt samvete, gjorde den ändå djupt intryck på min fantasi. I månader kunde jag inte undkomma spöket av katten och under tiden började jag landa i en känsla som var nästan, men inte riktigt, som ånger. Det gick så långt att jag ångrade förlusten av djuret och började leta efter en ersättare. Av samma art och utseende runt de dräggiga barer jag hängde i. En natt när jag satt halvt avsvimmat på fyllan på ett riktigt sunkhak märkte jag plötsligt ett svart föremål som låg på en av tunnorna med gin eller rom som lokalen var inredd med. Jag hade stirrat stint på locket till tunnan i flera minuter och det konstiga var att jag inte hade sett vad det var som satt där tidigare. Jag gick fram och rörde vid det. Det var en svart katt. En jättestor en. Minst lika stor som Pluto och mycket lik honom på alla vis utom ett. Pluto hade inte haft ett enda vitt hår på kroppen, men den här katten hade en stor, oregelbunden vit fläck som täckte nästan hela bröstet. När jag rörde vid honom reste han sig genast. Spann. Gned sig mot min hand och verkade förtjust över min uppmärksamhet. Det här var alltså just den varelse jag hade letat efter. Jag bad att få köpa den av krögaren, men han hävdade att det inte var hans, att han inte visste något om den och att han aldrig hade sett den förr. Jag fortsatte gosa med katten och när jag skulle gå hem verkade vilja följa med. Jag lät den och stannade ibland för att klappa den. När den kom hem till mig gjorde den sig hemmastad direkt och blev min frus stor favorit. För egen del märkte jag efter ett tag att jag började ogilla den. Det var ju tvärt emot vad jag hade trott. Jag vet inte hur eller varför dess tillgivenhet äcklade och störde mig. Med tiden växte de här känslorna av äckel och irritation till bittert hat. Jag undvek varelsen. En vag känsla av skam och minnet av hur vidrigt jag hade betett mig mot Pluto hindrade mig från att skada den.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I flera veckor lät jag bli att slå eller på andra sätt plåga den. Men stegvis, i små steg, började jag se på den med en obeskrivlig avsky och tyst fly bort ifrån dess vedervärdiga närvaro, som från pestlukt. Det som säkert bidrog till mitt hat mot djuret var upptäckten morgonen efter jag tog hem det, att det precis som Pluto saknade ett öga. Den omständigheten ökade däremot bara min frus tillgivenhet, eftersom hon, som sagt, hade den starka medkänsla som före varit mitt mest utmärkande drag och min ständiga källa till glädje. Ju mer jag avskydde katten, desto mer älskade den mig. Den följde mig i hälarna med en envishet som det skulle vara svårt att få er att fatta. Så fort jag satte mig kurade den ihop sig under min stol eller hoppade upp i mitt knä och överöste mig med sitt äckliga kelande. Om jag reste mig för att gå trasslade den in sig i mina fötter och nästan fällde mig. Eller så högg den klorna i mina kläder och klättrade upp till mitt bröst. Vid sådana tillfällen längtade jag efter att bara slå ihjäl den, men hejdade mig delvis för att jag kom ihåg mitt brutala dåd. Men mest för att, jag erkänner, jag var fullständigt livrädd för den. Rädslan jag kände var inte en riktig rädsla för fysiskt hot. Och ändå vet jag inte hur jag annars ska beskriva den. Jag skäms nästan för att medge. Jag till och med i den fängelsecell jag nu sitter skäms jag nästan. Att den skräck och fasa som djuret väckte i mig förstärktes av en helt inbillad grej. Min fru hade flera gånger uppmärksammat mig på formen på den vita fläck som jag nu berättat om och som utgjorde den enda skillnaden mellan det främmande djuret och det som jag en gång mördade. Ni minns, mina lyssnare, att den här fläcken från början hade varit stor men oformlig, men gradvis i nästan omärkligt små steg som mitt förnuft försökte avfärda som rena fantasier, hade den antagit en tydlig form. Nu var det en bild av ett föremål som jag ryser bara jag nämner. Och bara på grund av detta hatade och avskydde jag monstret och hade gjort mig av med honom om jag bara hade vågat. Det var bilden av det vidriga, skrämmande avrättningsredskapet, galgen. Den fruktansvärda gamla symbolen för skräck och brottslighet, för ångest och död. Nu var jag verkligen eländig, bortom rent mänskligt elände. Och att ett simpelt kräk, vars föregångare jag så nonchalant hade tagit livet av, att ett simpelt kräk skulle orsaka mig, nej, en man, format i Guds avbild, så mycket outhärdlig ångest. Fan, varken dagar eller nätter fick jag mig någon ro längre. Dagtid lämnade vare sig mig inte i fred för ett ögonblick. Och på nätterna vaknade jag med ett ryck varje timma. Från överjävliga mardrömmar, bara för att känna det där kräkets heta andedräkt i ansiktet. Och dess enorma tyngd ständigt över mitt hjärta, som en förkroppsligad nattmara jag inte var stark nog att skaka av mig. Under trycket av sådana plågor kollapsade resten av godhet i mig. Onda tankar blev mina ständiga följeslagare, de mörkaste och grymmaste av tankar. Min lynnighet förvärrades till ett hat mot allt och alla, och den som oftast fick lida tyst och tålmodigt av de plötsliga, ständiga och ohanterliga vredesutbrott som jag nu hängav mig blint åt var min snälla fru. En dag följde hon med mig i något ärende ner i källaren i den gamla byggnad vår fattigdom tvingade oss att bo i. Katten följde mig ner för den branta trappan, och när den nästan fällde mig huvudstupa drev den mig till vansinne. Jag tog en yxa, och i mitt ursinne glömde jag bort den barnsliga skräck som hittills hade hejdat min hand, och jag högg den mot djuret och hade genast dödade om yxan hade landat där jag ville. Men hugget avvärdes av min frus hand. Avbrottet retade upp mig till ett demoniskt ursinne. Jag slet mig lös ur hennes grepp och begravde yxan i hennes hjärna. Hon föll död ner, utan ett ljud. Så fort jag utfört det fruktansvärda mordet tog jag fullt medvetet i tur med uppgiften att gömma kroppen. Jag visste att jag inte kunde flytta den från huset varken dag eller natt utan att grannarna skulle se något. Jag fick massor av idéer om hur jag skulle göra. I ena stunden tänkte jag att jag skulle hugga upp kroppen i små bitar och bränna upp dem. I den andra bestämde jag mig för att gräva en grav i källargolvet. Sen kom jag på att jag skulle kunna sänka den i brunnen på gården eller packa ihop den i ett paket som en vara och beställa ett bud som kom och hämta den. Till slut kom jag på något som jag kände var mycket mer smidigt än det andra. Jag bestämde mig för att mura in den i källarväggen, så där som munkarna på medeltiden sägs ha murat in sina offer. Källaren var väl anpassad för mitt ändamål. Väggarna var löst konstruerade och hade nyligen murats över med grovt murbruk som källarfukten hade hindrat från att stelna helt. Dessutom satt på ena väggen ett utskott som bestod av en falsk skorsten eller eldstad som hade fyllts igen och murats över för att se ut som resten av källaren. Jag tvivlade inte på att jag skulle kunna bräcka loss tegelstenarna, ställa in liket och mura tillbaks väggen så att det hela såg ut som förut. Jag hade inte misstagit mig. Med en kofot bräckte jag loss tegelstenarna, och när jag hade släpat in kroppen ställde jag upp den i utrymmet och satte med lätthet tillbaka teglet igen så att det återtog sin ursprungsform. Efter att ha städat undan resterna av murbruk, sand och hår gjorde jag ordning murbruk som inte gick att skilja från det gamla och murade noggrant över teglet. När jag var klar kände jag mig helt nöjd med utseendet. Väggen visade inte minsta tecken på att blivit rubbad. Skräpet på golvet var undanstädat i minsta detalj. Jag tittade runt i triumf och sa till mig själv: det här gjorde jag i alla fall bra. Nästa steg var att jaga rätt på kräket som hade orsakat så mycket elände, för jag hade till slut tagit ett orubbligt beslut att ta livet av det. Om jag hade fått tag i det där och då så hade det inte rått någon tvekan om det söde. Men det såg ut som att det sluga djuret hade skrämts upp av mitt våldsamma utbrott och aktade sig för att visa sig när jag var på det humöret. Det är svårt att beskriva eller föreställa sig det djupa, saliga tillstånd av lättnad som frånvaron av det avskydda kräket väckte i mitt bröst. Det dök inte upp under natten, och på så sätt så fick jag för första gången sedan det först flyttade in hos oss faktiskt sova gott och tungt åtminstone en natt. Ja, fastän mordet av min fru tyngde mig lite grann. Andra och tredje dagen gick utan att min plågoande dök upp. Återigen kunde jag andas som en fri man. Monstret hade flytt huset i panik för evigt. Jag skulle inte behöva se det igen. Min lycka var total. Skulden över min mörka gärning störde mig bara lite. Några förfrågningar hade kommit, men dessa hade enkelt besvarats. Man hade till och med gjort husrannsakan, men det fanns naturligtvis inget att hitta. Jag såg ljust på framtiden. Fjärde dagen efter lönnmordet kom ett gäng poliser oanmälda till huset och började återigen göra en noggrann husrannsakan. Men jag var så säker på mitt perfekta gömställe att jag inte kände mig det minsta orolig. Snutarna bad mig följa med dem i sökandet. De lämnade inte minsta hörn orört. Till slut gick de ner i källaren för tredje eller fjärde gången. Jag rörde inte en min. Min puls var så lugn som hos den som sover helt oskyldigt. Jag gick igenom källaren från ände till ände. Jag la armarna i kors och vankade ledigt fram och åter. Poliserna var nöjda och gjorde sig redo att gå. Glädjen i mitt bröst var för stark för att tyglas. Jag brann av lust att säga om så bara ett ord för att fira min triumf och för att ytterligare försäkra dem om min oskuld. Mina herrar, sa jag till sist medan de drog sig upp för trapporna. Jag gläds åt att ha skingrat era misstankar. Må så gott nu och ta hand om er. För övrigt, mina herrar, är det här ett mycket välbyggt hus. I mitt brinnande begär att säga något avslappnat visste jag knappt vad jag sa. Ja, det här är verkligen ett oerhört välbyggt hus. De här väggarna är sannerligen mycket solida. Och här, i rent övermod, knackade jag hårt i väggen med min käpp rakt på den plats bakom vilken min älskade frus lik stod. Men måtte Gud skydda och frälsa mig från Satans käftar. Knappt hade ekot av mina slag tystnat förrän jag fick svar av en röst inifrån graven. Först ett skrik, till en början dämpat och hackigt som barnagråt, och sen svällde det snabbt ut till ett långt utdraget vrål. Fullständigt abnormt och omänskligt, ett ylande, ett klagande tjut. Halvt skräckslaget, halvt triumferande. Ett skrik som bara hade kunnat stiga upp ur helvetet. Från de fördömdas klagokör och från demonerna som jublar över deras fördömelse. Det är meningslöst att tala om vad jag tänkte. Svimfärdig snubblade jag bort till den motsatta vägen. Ett ögonblick stod gruppen i trappan blickstill. Fastnaglade i skräck och chock. I nästa stund slet poliserna ner väggen. Den föll i ett stycke. Liket, redan svårt förruttnat och fläckat av leverat blod, stod rakt framför ögonen på oss. På dess huvud, med röd vidöppen mun och med ett enda brinnande öga, satt det vidriga odjur som så slukt hade drivit mig att mörda och med sina anklagande vrål nu överlämnat mig till böden och galgen. Jag hade murat in monstret i graven.
Du har hört Den svarta katten av Edgar Allan Poe. Översättning Sigrid Berni. Uppläsare Erik Gabshoff. Ljudläggning Viktor Bergdahl. Producent Sandra Charlé. Edgar Allan Poes skräckvärld görs av Munk Studios. Exklusivt för Podme.